Okay. I have the I have two pieces of paper. I want you they're already 1-2, 1-2, 1-2. Take two sheets, okay? What we're going to do is a session of information that's on these sheets. And then we'll get back to the ones you have in your lap.
Ja, så det vi ska göra nu, det är någonting som inte finns med i det här häftet, utan det finns på lösblad. Nu skickar jag runt här, alltså två olika blad, så ta en av varje, de hör ihop.
So take page one, page two, they're not numbered, but two pieces of paper, each of you. This is a... We are mostly doing a marriage retreat, but we don't want to just do a marriage retreat. We want to do, this is a retreat for all people. So the subject matter that we're about to go over is something that will help you find a way to talk about Jesus and God with people that you love and care about or someone you meet using three questions. And it also will help you understand yourself a little better in your own life. It might help you teach your teenagers or your college-age family members about their lives as well, giving it a faith paradigm. Framework.
Jo, det här är ju främst en kurs om kristna relationer. Men jag skulle vilja tala om det här också. Det handlar om hur vi möter människor i vår omgivning. Och vågar ta tillfället att berätta om våran frälsare, att vi ska ha paradigm, men liksom en grundinställning att alla våra relationer så är ett mål att vittna om Jesus.
I'm going to tell you a parable.
Berätta en liknelse.
There was a man, there were three men working on a brick wall, laying bricks.
Tre män som höll på att göra en mur.
So a bystander walked over to the first man and he said, "What are you doing?" And he said, "I'm laying bricks."
Vad gör ni, sa en som stod bredvid? Och sa, ja men vi bygger en mur här.
He came to the second man, and the man was more careful. And he said, "What are you doing?" He said, "I'm building a wall."
Nu förstår jag det här. Han kom till den andra då och sa, "Vad gör du då?" Ja, men jag bygger ju en mur.
Then he came to the third man, who was being very, very careful and artistic. And he said, "What are you doing?" And he said, "I'm raising a cathedral."
Så kom han till den tredje, som var ännu mer försiktig och noggrann med detaljerna, och frågade, "Vad gör du?" Och han sa, "Jag bygger en katedral."
This parable is about you and your life.
Och den här liknelsen handlar om dig och ditt liv.
All three men were working on the same project.
Alla tre män jobbade med samma uppgift.
One of them said, "I'm just laying bricks." The other one, "I'm building a wall." The third one, "I'm raising a cathedral."
Den första sa, "Jag lägger tegelsten." Och den andra sa, "Jag bygger en mur." Och den tredje, "Jag bygger en katedral."
So God gave you the gift of life. You did not ask to be born. This thing called life is a wonderful experience. Are you just surviving, building a wall? Or are you just being productive and raising a family and having a job? Or are you changing the world?
Så vi har alla fått livets gåva av Gud. Vad gör vi med den? Är att vi bara överlever, lägger en tegelsten i taget? Eller är det att vi försöker få saker gjorda och vara produktiva och mura en hel mur? Eller är det att vi försöker förändra vår...
I don't know about you, but life's too short to be building a wall.
Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att livet är för kort för att bara utföra sina plikter.
I want to be raising a cathedral.
Jag vill resa en katedral.
So that's your answer, Seth, on after Isaiah, if you should just retire or not.
Inside joke. Yeah. Så här har vi ett svar på frågan.
Go to the next book and build a cathedral.
Lägg upp fötterna på bordet eller fortsätta med nästa viktiga projekt.
Okay, so I want you follow me, Peter, and tell him what I'm going to tell him about a mistake I made. Laying bricks, building a wall, and then right here is supposed to be in parentheses raising a cathedral.
Ja, det, ni ser här, det, när det står changing developing people, då har det fallit bort att resa en katedral.
So if you have that correction, this is life. We are not laying bricks just trying to survive. We are not just building a wall. We are not making earthly kingdoms to ourselves. That's building a wall. We are changing and developing people for a lifetime of productive and faithful service to God and humanity.
Så vårt uppdrag är den här tredje meningen. Vi försöker förändra, utveckla människor för att de ska kunna leva ett helt liv i tjänst för Gud och sin omgivning.
So, you know the Great Commission passage from Matthew 28, 19 and 20?
Ni känner ju till Matteus 28, 19-20, missionsbefallningen.
Jesus went up on a high mountain and he had the 12 disciples right around him. And he said, go and catch lots of fish and build yourself beautiful homes.
Så Jesus samlade lärjungarna och så sa han, nu ska ni ut och fiska och tjäna mycket pengar och bygga vackra hus.
Everybody has a home, and it's okay to have a beautiful home, but that's not the reason you live.
Alla har någon typ av hem, och en del av er har vackra hem, men det är inget fel med det, men det är inte syftet med vårt liv.
He said, go and make disciples for me, and that was for everybody, not just pastors.
Utan han sa istället, gå och gör folk till mina lärjungar, och det gäller inte bara pastorer, utan alla kristna.
So you are in this seminar, this retreat today, because people over the years have touched your lives. You are who you are as a Christian that will take a day off or 2 days off of work to come here. And maybe you even begged your husband or your wife to come, or you pushed a friend to come. You're doing all of that because somebody, maybe more than one person, has deeply touched you with the gospel and with God's word and with help to grow you as a person. No?
Så ni som är här idag, ni är ju här av en anledning. Och framförallt är ju Gud den anledningen. Men alla har ni någon i ert liv som har delat med sig av evangelium till er och stärker er tro för att ni skulle vilja prioritera de här dagarna.
Write down three people's names that are outside of your family. I'm sure you have a mom or dad or grandfather or grandmother that have touched you deeply, but name three people that were not family that have changed your life by the way they were around, what they did for you or told you or helped you, any way that they did it. It doesn't always have to be spiritual, it can just be life otherwise.
So skriv ner namnet på tre människor utanför er egen familj, alltså inte föräldrar eller syskon eller mor eller farföräldrar, som har förändrat ert liv på ett positivt sätt. Det behöver inte vara andligt heller. Försök förklara på vilket sätt de var viktiga. Tre personer är en kort motivering. På vilket sätt är förklaring som motivering? På vilket sätt påverkar de?
Try to come up with three. I'm not going to look at them. You are going to look at them. I just want to know if you can make yourself think about who was it touched you deeply. I can think of one pastor that touched me deeply, one boss that my job that touched me deeply and changed my life, a friend.
Somebody that made a positive impact.
Mm-hmm.
I was thinking some people that are very changing.
They
impact,
sure can.
Maybe even a negative.
Yeah. But by the next question, you can see why I want it to be positive. The next question is, write down three people outside of your family that could possibly say about you that you are changing their life.
Försök komma på någon, men tre personer utanför din egen familj som skulle kunna säga samma sak om dig. Han, hon har förändrat mitt liv.
Tell them I purposely picked the name, the word change, so they didn't think it has to mean that I'm the reason you got saved. It can be smaller.
Ja. Du behöver inte vara liksom att man har varit jätteviktig för att den personen ska komma till tro och bidra till hans eller hennes frälsning, utan det kan vara andra saker. Det är därför förändras då.
So for Mary and me, we have this little boy in our house named Felipe. That would be one I would write down that I think we're having a huge impact on his life. Just for a few months, we may only have him. That's what an example. If you're a teacher, you have a lot of examples.
So vår fosterson Felipe som kanske är hos oss bara en kort tid, det skulle kunna vara ett sånt exempel. Jag tror att vi har en sån påverkan på hans liv, Mary och jag.
Write down next to the three people how you think you can change their life.
Can or have?
Either one. Yeah. It's. I wanted it to be maybe people you've already noticed the impact, but I also wanted it to maybe you're just starting to think I need to hurry up and help them more. I need to move forward. So, but.
Det skulle kunna vara dåtid att man redan har åstadkommit en förändring och varit viktig, men det skulle också kunna vara någon man känner, här har jag möjlighet att påverka. Kanske inte har gjort det, men jag har möjlighet att påverka.
This is building a cathedral.
Det vi pratar om nu, det är att resa en katedral.
There's only two things that last forever on planet Earth. The word of God and people.
Det finns bara två saker som alltid kommer att finnas här på jorden, och det är Guds ord och människor.
You know that passage in Isaiah 40, the word of our Lord stands forever. But flesh, all flesh is like grass and it will wither. But the soul doesn't, right? The soul of people doesn't. And so it's the word of God and people. You will notice that your life has the most meaning and purpose and fulfillment in it as you can connect what you do every day to how it affects people. So Richard has a garden. He feeds himself and his wife and his maybe your friends and family a little bit, or are you selfish and keep it all to yourself? I'm just teasing you, Richard. It's American joke. He's asking if you you're gonna translate my jokes?
I'll try to get it all in. Jo, apropå det här vad som vara. Vi läser i Jesaja att Herrens ord vara för evigt. På andra sidan också att människor är som gräs som vissnar och kastas i elden. Men människor kommer alltid att finnas. Och livet blir sant meningsfullt när vi känner att vi kan påverka andra människors liv på ett varaktigt sätt. Och sen tog han det här exemplet om trädgård. Och jag vet inte om ni pratade om konjilotter kanske.
When you can connect what you do to the people around you, that's when you feel a sense that you're building a cathedral. And that's what people are looking for, many people, and they don't know it.
Många människor letar efter den här känslan av att spela roll för andra. Men det är svårt att hitta den känslan och ersätta den med någonting annat än det här som Jesus talar om i missionsförfattningen.
In talking with people, if you can help them answer these three questions, you will change their lives forever.
Om ni kan hjälpa människor att besvara de här tre frågorna så kan ni förändra deras liv för alltid.
Today in Western society, America, Europe, we are very human-centered or humanistic.
I våra samhällen idag i USA och i Västeuropa så är vi väldigt, vi sätter människan i centrum, väldigt humanistiska.
We are taught in our culture what Adam and Eve were taught at the tree, that the world starts with me and it goes out from there.
Vår kultur lär oss det som Adam och Eva lärde sig när de åt av den förbjudna frukten. Jag är världens centrum. Allt börjar med mig.
So if you want a way to reach people in a conversation in a way that will change their life, ask them these three questions, but give them time to answer each one before you ask the next one.
Så om man vill använda sig av de här frågorna, då är det viktigt att man ställer en i taget och låter människor svara på den första innan man ställer den andra.
Who are you? Why are you here and where are you going?
Vem är du? Varför är du här? Och vart är du på väg? Så på spåren.
The first question has to do with identity. And for you, in the beginning of this seminar today, I put up two slides with lots of points about identity. Remember?
Den första handlar om identitet. Vem är jag? Vi börjar med det idag och funderar vilka är vi egentligen.
Did you notice how, as a Christian, that as you saw those, you started to feel like you understood your identity again a little clearer? And then we got to the sentence that Peter carefully translated, and it felt better for you that you understand who you are again.
Kommer ihåg att när man repeterar som vi gjorde då, funderar över vilka vi är egentligen, vad är vår primära identitet, då känns det bättre.
What if you are a 21-year-old man and the answer to who am I is a very good soccer player?
Tänk om du är en 21-årig man och ditt svar på vem är jag?
And then
jag är jättebra på att spela fotboll.
And then you turn 38 and nobody wants you to play soccer for them anymore.
Och så blir du 30 år, fyller du 38 och ingen är intresserad av att betala dig för att spela fotboll längre.
If your identity is wrapped up in your giftedness, it will ultimately fail you.
Om din identitet börjar och slutar med dina gåvor och det du kan göra och utföra, då kommer den att falla.
If it's wrapped up in your clothes, it might get lost by the airlines and then it will fail.
Om din identitet grundas i dina kläder, då kan du tappa bort dem på flyget.
If it's wrapped up in your looks, you're going to get older.
Om du handlar om hur du ser ut, så kommer du bli äldre.
So we can you think of some other places people find their identity that they should not?
Kan ni komma på andra exempel på saker som folk låter identifiera dem, men som är liksom flyktigt och förgängligt?
Some people identify with their work and importance at work.
En del identifierar sig jättemycket med sitt yrke och sin roll i arbetslivet.
Material
belongings.
The cars we drive.
Bilar vi kör.
The house we live in.
Huset vi bor i.
Vi brukar ju säga att kyrkogården är fulla av oavsättningar.
Deep into that's a good one.
We say that the graveyard is filled with people who felt that nobody could replace them.
Nobody could replace them. Yeah, when you think you're not replaceable. Your title, it's your, you know, your reputation.
Kanske ditt rykte, eller stolthet.
Because that's who you are, right? Your reputation is who you are, you feel. But actually, you can have a bad reputation with some people and still be okay inside because you know the truth about who you are, right?
Det kan ju kännas som att vårt rykte är ju de vi är. Men det kan ju vara så att man har dåligt rykte, men ändå kan känna sig tillfreds därför att man vet sanningen.
The Apostle Paul said in the eyes of the world around him, he was the scum of the earth.
Kom ihåg att aposteln Paulus skrev att om sig själv och hans medarbetare, vi räknas som avskum.
When he wrote the Corinthians, he said, you are always looking for someone who is a wonderful speaker and orator. And you want someone who is, he calls it a super apostle. And you want to brag about them being your leader. When he said, you look at me and you say, he doesn't talk very well.
Han skriver till Korintierna och försvarar sitt apostlaskap. Då skriver han, ni letar efter en storartad retoriker. En ledare som ni liksom kan skryta över. Och är missnöjd över att jag är apostel, den som för er till tro.
So in 1 Corinthians chapter 2 he said, I'm a Christian and I glory in the cross.
Och andra kapitlet så talar han om att hans identitet är att han är en kristen som har sin tröst och sin stolthet i korsets fot.
Okay, the second question, why am I here?
Andra frågan, varför är jag här?
I'm here to make a lot of money and have a lot of fun.
Oh, jag har förtjänat mycket pengar och har så gott som möjligt.
I'm here to run faster than anybody else, take a better photograph than anybody else, to get my name on a book. We have all these things. We think my purpose in life is wrapped up in my just raising my kids. But actually, my purpose is to make disciples. Right?
Men syftet egentligen med våra liv, det är att skapa lärjungar, göra människor till lärjungar.
And I'm going, where am I going?
Vart är jag på väg då?
I'm going to save that one because we'll talk about it. I want to slow down now and talk about how people we will let people give us an identity.
Backa här lite grann. Och vi börjar med första frågan. Det är ett problem att vi ibland låter andra definiera vilka vi är.
In English, in American schools, when I went to high school, peers are those people that are your same age group. So in high school I went to high school with 2,000 students.
Jag gick till på gymnasieskola med ungefär 2,000 elever. Och när det står peers, det betyder liksom jämlika, de som står på samma nivå. Så till exempel elever är varandras jämlika.
And in our minds we put people in groups.
Och vi tänkte så där att vi grupperade människor, eleverna, vilken grupp tillhör vi?
So the real handsome boys and the real pretty girls that had all the popularity were called the socials.
Och då kallades de som var mest populära, killar och tjejer, för socials.
Long hair, raggy clothes and smoke marijuana, we call them the freaks.
Och de som hade långt hår och lite slitna kläder och rökte marijuana kallades just the freaks.
If you were really good in sports, you were called a jock.
Och var man riktigt bra på någon idrott så fick man vara en jock.
And if you were Steve Jobs, you were called a nerd.
Någon som kunde vara data, nerd, eller annan typ av nerd. De som
var pluggiga. Engineers, right? Called the nerds. If you liked cattle and sheep and you were in the program like 4-H, you were called a goat roper.
Sen hade vi de som var involverade liksom i boskapsskötsel.
Fyra H.
Det är en sån
här organisation som handlar om, alltså det är
djurskötsel
och
trädgård
och massa saker.
Det fanns där också då, 4-H. Det heter utanför Stockholm. Nej, då det finns inte. Ja, det finns några också.
What do you think I was?
Vi var till Dan hemma tror jag.
What?
Trooper.
I was a goat roper. I had pigs and chickens and an Angus heifer and a shorthorn steer and a Jersey cow. I wanted to be a jock, but they cut me from every team in ninth grade.
Skulle helst vilja höra till de här framgångsrika idrottstyperna, men de hade mycket djur på hans.
And I was a good Christian Lutheran boy that had been confirmed, and I believed Jesus was my Savior, but it didn't really affect my identity, because you're growing up and you're trying to figure all of that out, right? So my identity was wrapped up in my place in my school.
Och han var en kristen, han var en luthersk kille och hade blivit konfirmerad och visste om att han var en förlåten syndare. Men när man är ung så då fastnar man lätt i det här att man definieras av vad andra tycker.
What were you, Mary?
Vad trodde du det här, mamma?
Jack.
Mary was a track runner.
Mary höll på med löpning.
But she didn't really fit any of these too much, I don't think.
The social.
The social. She was nominated homecoming queen. Mm. Mm. But I didn't remember that. We were in the same high school, same grade. I did remember her, but I didn't remember she was nominated. We have things in our yearbook, most likely to succeed.
Istället för bara en vanlig skolkatalog så har man i USA ofta en årsbok. Är det senior students?
Ja. Yeah.
Och de som går ut och går sista året får vara med bild. Och så ska man liksom utse olika årets clown. Och då kan det också vara den som har liksom störst förutsättningar.
So many things you're voted on by your peers. Most handsome, most beautiful. We had that in our yearbook. most likely to succeed, homecoming queen, homecoming king, all of these things in our yearbook. And what it taught, what it teaches us is that your identity comes from your peers.
Det man lär sig, det är just att min identitet skapas av mina likar. Vad tycker de om mig? Hur definierar de mig?
And I was just a goat roper. You can have an identity crisis when that happens. Do you have anything like this in the Scandinavia?
Är det så här i Skandinavien? Känner ni igen det här?
No? Anything like this for young people where they get their peer group, it tells them who they are?
No, men du nickar lite grann. Maybe it's not as formalized, they're saying, but definitely those groups. And if you're kicked out of one group, it's difficult to find a new one.
Okay. So parents can help you with your identity, or they can hurt you.
Föräldrar kan hjälpa en ungdom att hitta sin identitet eller försvåra för dem.
Have you seen a family where a mom or dad had a favorite child?
Vet ni om någon familj där mamma eller pappa hade en tydlig favorit bland barnen?
Have you seen a family in the Bible where daddy had a favorite child?
Yes.
Har vi något bibliskt exempel där pappan hade en favorit?
Jacob and Joseph?
Jacob och Josef, eller hur?
And so Joseph was very valuable in Joseph's eyes.
So Joseph var väldigt värdefull även i sina egna ögon.
And because of the father, the other boys did not see their value. They thought they were just losers.
Och de andra sönerna kände sig som förlorare på grund av pappas.
People can make your race, parents can make the race important, or just the smart child or the dumb child. Or the prodigal child, like the prodigal son. Or you're a project, you're a lot of work.
Föräldrar kan ju liksom sätta lite stämplar på sina olika barn. Att någon är favoriten, och någon är det svarta fåret som alltid oroar sig för. Och någon är den smarta, och någon är den dumma, och så vidare.
One of the wonderful things about growing up is if your parents didn't do a good job of giving you identity in Christ, you can leave their home.
Men fördel med om dina föräldrar inte gjorde ett bra jobb här med att hjälpa dig att hitta din identitet som en förlåten syndare, det är att du får forma dig själv och kan flytta hemifrån och börja om.
If you find somebody who cannot find themselves and they're having identity crisis, they are very vulnerable.
Om ni känner någon som går igenom en sån identitetskris och är osäkra på vem de egentligen är, så är de förmodligen också väldigt sårbara.
The devil will try to get them to join gangs.
Djävulen kan vilja få dem att gå med i kriminella gäng, till exempel.
It's somewhere to belong, to have an identity, right?
Där får man identitet, ett ställe där man har hemma.
Or to give away a girl to give away herself to some boy or boys.
Eller för en flicka ge sig själv till någon eller kanske många.
Society can tag you with an identity. I am a middle-aged... No, I'm not. I'm 53. I'm an old man.
I think that's the problem.
Is it?
Samhället ger oss ju också etiketter.
Your employer, you have to have a title if you know what you're doing, right? You're at a grocery store and you're a boy. You maybe sack the groceries, so you're a sacker. You're the helper. You're the boss. You have great potential. These are all things that give us a sense of identity. If somebody is abusive, though, they may treat you that your identity is my servant to make me happy.
På arbetsplatsen får vi väl olika stämplar också, titlar, arbetsuppgifter, vilka vi är. Men det kan också vara människor som utnyttjar andra, kan försöka ge oss identiteten. Du finns till för att tjäna mig.
But who gives you your identity is the one that made you.
Men den som verkligen ger dig din identitet är den som han som skapade dig.
Okay, why am I here? Your peers, when you're young, might tell you All I want to do is have some fun. You know that song? It's an American song.
Sheryl Crow.
I was going to say Sharon Stone, but no.
That's the actor.
Yeah.
Okay. Ja. När det gäller andra frågan då, varför är jag här? Vad är syftet med min existens? Ja, men då kan våra jävlika kanske säga, framförallt när vi är unga, för att ha kul, för att bli road.
Parents might be that why you're here is to take over the family business.
Föräldrar kanske tycker att mitt syfte är att ta över familjeföretaget.
Take over the family farm.
Ta över jordbruket.
Take over being a preacher like your dad.
Eller ta över pappas yrke, ta över som präst kanske.
Your reason for living could be lots of things that maybe aren't God's reasons for being here.
Massa olika syften med livet som kanske egentligen inte är Guds syfte med våra liv.
We already talked about purpose to buy a lot of things and get rich, that's society. An employer to make the company successful or make it money. An abuser would say the reason you're here is to please me, right?
Och de här andra har vi pratat om lite grann, att samhället sätter press på oss att vara framgångsrika och tjäna mycket pengar och bidra till ekonomin och dess utveckling, och våra arbetsgivare vill att vi ska vara effektiva. Och so, de som vill utnyttja oss, utnyttjade av mig.
I know I geared this kind of toward high schoolers, but it's really affecting us in all ages. But for peers in high school, maybe, where am I going? I'm just going to party. Parents, you're going to go to college. You're going to get your education done. Society, you're going to live happily ever after on earth. And if you don't get to, well, I'm sorry, you're one of the losers. You're not going anywhere. Employer, you're going to get to work on time. That's where you're going. And the abuser says, you're going to go anywhere that I go so you can serve me and my interests.
Jag är medveten om att det här är lite riktat mot ungdomar, men jag tror att det gäller oss alla. Den tredje frågan, vart är du på väg? Och då säger du...
God says, I've got some good answers. I don't know what that was about.
Yeah, I didn't have time to translate.
Oh, okay. Yeah. You want me to go back?
No, that's fine.
I'm sorry. God says, I have the right answers to your questions. Who am I? We said this earlier, but let's go over real quickly again. What do you know about Psalm 139? Who wrote it? David. That's always a good guess. He wrote most of the Psalms, right? He said, I'm fearfully and wonderfully made. Remember that? It's in the middle of the Psalm.
I den 139 psalmen så skriver David, jag är skapad övermåttan underbart. Står det så i svenska översättningen.
He said, you made me in my mother's womb.
Du skapade redan min mammas moderliv.
You ordained every day for me before any of them came to be.
Du utstakade varje dag åt mig redan innan de.
And David said, when I think about what you say about making me, I think your thoughts, God, about me are precious.
Och det David säger, att när jag tänker på allt det du har gjort för mig, då förstår jag att det du tänker om mig och mitt liv är värdefullt.
Do you think the woman at the well talking to Jesus in John 4 felt very precious?
Tror ni att kvinnan vid brunnen, som vi får höra om i Johannes 4 kapitlet, kände hon sig värdefull?
Married 5 times. That means she failed at marriage 5 times.
Gift 5 gånger, så 5 misslyckade äktenskap bakom sig.
A male-dominated society, probably most of the time the men pushed her out.
Och eftersom det här var ett samhälle där männen bestämde det mesta, så är det förmodligen männen som har kickat ut henne.
And then she lived with a man whom she could not even get a commitment from.
Nu levde hon med en sjätte man som inte ens ville gifta sig med.
But Jesus gave her an identity.
Men Jesus gav henne en identitet.
She, remember how she didn't really want to talk to him about herself or about faith, so she kept arguing about religion?
Kommer du ihåg att hon var ovillig att prata om sig själv eller om sin egen tro, så därför ville hon egentligen diskutera religion.
She was there in the middle of the day when it was hot, the most hot of the day when no one else would be there.
Hon var där mitt på dagen när det var för varmt för alla andra att vara där.
And in the conversation she found out that the God of heaven picked her to meet Jesus.
Och när de samtalade så förstår hon att himmelens Gud valde henne, hon skulle få träffa Jesus.
I'm sorry. She never dreamed that she would ever be the one that was picked to meet Jesus.
Hon kunde nog aldrig drömma om att det skulle vara just hon som skulle få träffa Messias.
This is like a real life Cinderella story.
Det här är lite som Askungen fast på riktigt.
Because Cinderella was the, you know, the step girl child, and the other girls thought they were supposed to get the prince, and the mother thought they were supposed to get the prince.
Berätta mig nu om man blandar ihop sagor. Men var inte Askungen den här styrdottern, hon får en ny styrmamma, och så är det mammans barn som liksom ska komma i första hand och få gå på balen, och de ska, mamma vill att de ska vara ungefär utvalda.
She's at the well in the middle of the day, this woman, because she doesn't want anybody to meet her, because she's ashamed of who she is.
Hon är vid brunnen, mitt på dagen, därför att hon inte vill möta någon annan. Hon skäms över den hon är, sin identitet.
When Jesus says, I am your Savior, the Messiah that you're a long time looking for, she dropped her face, and what did she do?
När Jesus sa att han var hennes frälsare, som folket och hon hade väntat på, då släpper hon allt.
Vad gjorde hon? She ran into the village.
Och sen springer hon in i byn.
To talk to people.
För att berätta för alla vad han hade sagt.
I thought she was trying to avoid people.
Men hon försökte undvika människor.
Well, she liked to be around people who did not know everything that she ever did. But what did she tell everybody in the town about Jesus? Everybody in the town knew her. They knew that she was rejected by so many people. And she said, come see a man who told me everything I ever did.
Och hon säger till dem, för mig, och ni måste få träffa den mannen som berättade för mig allt vad jag någonsin gjort.
When you have an identity of being forgiven and redeemed by Jesus and loved by him, you actually feel comfortable being transparent.
När du har den här identiteten att du är förlåten och återlöst av Jesus, då kan du känna en trygghet med att vara den du är.
You're very different than people who are always trying to hide their flaws.
Du behöver inte alls vara som människor som alltid försöker dölja sina fel och brister.
And try to act perfect in front of everybody.
Och försöker låtsas att de är felfria i andra.
Or most beautiful, or most handsome.
Eller den vackraste, eller den mest...
Because your identity comes from your Redeemer, I'm sorry.
För din identitet kommer från din återlösare.
So God made me not so athletic.
Så Gud skapade mig utan särskilt stora idrottstalanger.
I do like to play tennis.
Jag gillar också tennis i och för sig.
But I'm not very good.
Men inte så bra.
God made me forgiven.
Men Gud gjorde mig till en förlåten syndare.
And he gave me spiritual gifts and talents so I fit in the piece of the puzzle with everybody else.
Och han gav mig andliga gåvor så att jag passar ihop i det här pusslet med alla andra Guds barn.
You remember how we started this morning when I said we're all part of a puzzle?
Kommer jag att vi började dagen med att prata om det att vi alla delar det här pusslet?
That's based on 1 Corinthians 12 and Romans 12, where it says everybody has different spiritual gifts.
Och det kommer från 1 Kor 12 och Romarbrevet 12, där det står att vi alla har olika andliga gåvor.
And that's who I am no matter what you think.
Och det är den jag är, oavsett vad ni tycker om mig.
I'll always be that because of God.
Jag kommer alltid att vara den personen på grund av Gud.
So I have it inside of me who I am, not it doesn't come from the outside of who you tell me I am.
Så min identitet kommer inifrån. Den Gud har sagt att jag är. Det kommer inte utifrån vem ni säger att jag är.
I made you such a poor job at your retreat that you would never think of having me back.
Jag skulle kunna göra ett så dåligt jobb här att ni känner att honom vill vi aldrig lyssna på igen.
But it doesn't affect my identity.
Men det påverkar inte min identitet.
Because I was trying my best.
Jag hade jetlag också.
Do you understand what I'm saying? How strong this makes you as a person when you know who you are?
Förstår ni vad jag menar? Vilken styrka man kan hämta ifrån att veta vem man verkligen är i Kristus.
So sometimes when I get on an airplane and I feel like talking to the person next to me.
Så ibland när jag sätter mig på ett plan och känner att jag skulle vilja prata med den som sitter bredvid mig.
If it's not Mary. I will say, tell me who you are.
Så kan jag säga, berätta vem du är.
And then, what do you mean? Where are you from?
Vad menar de, säger du då? Ja, men var kommer du ifrån?
What's your family like?
Berätta om din familj.
What kind of hobbies do you have? What kind of job do you do? What makes you feel important or valuable? And I'm getting them to talk about who they are. Have you ever had anybody ask you who you are?
Och så får jag dem att berätta om vilka de är. Har ni varit med om det någon gång att någon bara har frågat så här då? Och vem är du?
Maybe once or twice, but it's a very rare question to be asked.
Kanske någon gång, men det är ganska ovanligt.
It kind of makes you like the woman at the well when Jesus told her who she was.
Det känns lite som kvinnan vid brunnen som fick höra vem hon var av Jesus.
It makes the person vulnerable to listen to what God wants them to be.
Om man ställer den frågan så får det människor att bli mottagliga eller sårbara, villiga att höra kanske på vem Gud vill att de ska vara.
You could say to them at the end of their paragraph about who they are, you could say, "Can I tell you who God says you are?"
Skulle kunna säga på slutet av det här samtalet när de har berättat vilka de är. Skulle man kunna säga, får jag berätta för dig vem Gud säger att du är?
And you could tell them what Paul said in Acts 17. God says, you're someone he made at this time and place so that you could find him.
Och då skulle vi kunna säga som Paulus i Apostlagärningarna. Du är någon som Gud skapade just här, just nu, för att du skulle finna honom.
You're someone very unique and there's no one else in the whole world that's ever been exactly like you.
Du är någon som är unik. Ingen har någonsin varit precis som du.
Someone here told me that I look like a pastor that died that's from northern Sweden.
Någon här sa att jag ser lite grann ut som en pastor från norra Sverige som har...
But I'm not exactly like him, am I?
Nej, inte precis som honom, du.
Just a little bit like somebody else. We can always be a little bit like somebody else, right? But there's no one else like us.
Vi kan vara lika andra, men vi är alltid exakt.
And then you can tell them you're also someone who's deeply loved by God.
Och sen kan du säga du är också någon som är djupt älskad av Gud.
And can I tell you what he did to show his love for you?
Och får jag berätta vad han gjorde för att visa sin kärlek för dig?
He died on the cross to win for you forgiveness of anything you've ever felt. I always say felt guilty about, because the word sin for a lot of people puts them, oh, that's that religious talk and we don't do that anymore.
Då brukar jag säga att han dog för allt det som du någonsin har känt skuld eller skam över. Jag brukar inte prata om synd för det får folk att stänga av.
So I'll say for anything you've ever felt guilty for, because everyone has felt guilty.
Men alla har känt sig skyldiga någon gång, haft dåligt samvete.
So why did Jesus say you're here? In letter A is to find Jesus on this planet.
Så, vi börjar med A. Varför säger Jesus att vi är här? Jo, för att finna honom och de gåvor han har förberett åt oss.
This next one's a new thought. 1 Timothy 5:8. Let's look that up. In the New Testament. 1 Timothy 5:8.
Vi slår upp första Timoteusbrevet kapitel 5. Här är något som inte har talat om innan.
1 Corinthians 12 above it says you have, everybody is given their gifts for the common good. 1 Timothy 5:8. Let's hear a woman read the verse out loud to us. 1 Timothy 5:8 in Swedish.
Om någon inte får hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tro och är värre än den som inte tror.
I was born into 6 children. My oldest sister passed away 2 months ago. So now I have 4 siblings. My parents are gone too.
Mina föräldrar har dött. Jag är en av 6 barn och nu är vi 5 kvar. Min syster är död.
I have a wife and 4 boys.
En fru och 4 söner.
My purpose in life is to help provide for my wife and 4 boys and to be a blessing to my siblings as long as they're alive.
Ett syfte med mitt liv är att ta hand om min fru och mina barn och att vara välsignelse för mina syskon så länge de lever.
I cannot say to my siblings forever, I'm such a busy pastor talking to the Swedes, I cannot ever help you.
kan inte säga till mina syskon, men jag har så mycket att göra, jag ska åka till USA, jag har inte tid att hjälpa er. Jag ska åka till Sverige, jag har inte tid att hjälpa er.
If they got a little bitter because I kept putting them off to be a pastor, they would be right in saying I'm doing something wrong.
Om de skulle börja känna bitterhet över att de känner sig bortglömda för att jag är en pastor och har så viktiga saker att göra, då skulle de ha rätt i att rikta kritik på.
In Western society, we have government to give us a lot of things.
I vår västerländska kultur så har vi överhet, samhälle som tar hand om många av våra behov.
In their society it was much easier to understand this because there was no welfare, there was no socialism, there was no retirement program.
Och för Bibelns folk så var det här mycket lättare att förstå. De hade ingen socialt skyddsnät. De hade bara sin familj.
And it's not wrong that we have these things, but it's wrong if we excuse ourselves from taking care of our families because of them.
Och det är inte fel att vi har äldreboenden och ett socialt skyddsnät för barn och unga. Men däremot blir det fel om det blir en sepskäl för att inte hjälpa vår egen familj.
I didn't take perfect care of my parents, but when I would go to see my mother and take my turn, she would say to me, you have so many people in your church to take care of, you don't need to be here.
Jag var absolut inte fullkomlig när det gällde att ta hand om mina föräldrar, men ibland när jag besökte min mamma så sa hon, du som har så många medlemmar i din kyrka, du behöver inte vara här och ägna tid åt mig.
But what was my purpose?
Men vad var mitt syfte?
To be her son, right? My purpose in life is wrapped up in being her son. Mary knew that, so Mary would let me go from being a busy pastor at times. She would say, now drive up to Dallas and go be with your mother. That's where you belong.
Det är en del av mitt syfte, att vara en son till mina föräldrar. Och Mary visste också det. Hon sa det när jag hade jobbat mycket och lagt ner mycket tid på församlingen. Så sa, nu måste du åka. Det är kanske 3 timmar med bil. Nu måste du åka upp till Dallas och hälsa på din mor.
I can think of 2 or 3 ways that Jesus said the same things I just said about parents. Can you?
Jag kan komma på 2 eller 3 olika exempel på att Jesus talade om samma sak som jag nyss har talat om vad det gäller föräldrar. Kan ni komma på några sådana exempel?
Go ahead.
Att han säger till Johannes på sig innan han dör att Johannes ska ta hand om alltså Jesus mor.
He tells the disciple John at the cross to take care of his own mother.
Yeah.
See your mother. Woman, see your son.
That was beautiful, wasn't it? Wedding at Cana, she says, they don't have any more wine, and he says, woman, what does that have to do with me? My time has not yet come to show my glory. But then what did he do?
You better look at the corner. Då bad hon honom att hjälpa dem när vinet tog slut. Och han säger, egentligen det här är inte min uppgift. Min tid är nu inte kommit. Och trots det, vad gör han?
What did he say to the Pharisees about taking care of parents?
Vad sa han till fariserna vad det gällde att ta hand om föräldrar?
Are you thinking of that? What is it? You can say it in Swedish. What did he say to them about taking care of parents? In our own words. You don't have to remember.
De får ju kritik för att om en person ger det till kyrkan så det var snett då. Inåt ska de inte ha hand om sig.
So, it is good to have purpose in your family the right way, right, as a servant. It's also good to have a godly purpose at work.
Så det är bra att vi har ett tydligt syfte, en tydlig roll, identitet i vår familj. Men det är också bra att ha en roll på arbete, på jobbet.
You don't exploit your work life for your identity, but you do throw yourself into your work for the glory of God.
Vi ska inte låta det bli en avgud, men vi ska arbeta troget till Guds ära.
Colossians 3:23 says, whatever you do, in word or deed, do it all to the glory of God.
Det ser i Kolosserbrevet 3:23. Vad ni än gör det till Guds ära.
So all glory to God when you do a really good job at work.
Det blir till Guds ära om vi gör ett riktigt bra jobb på arbetet.
That's a reason for, before God to go to work every day happy, because you're going to glorify Him.
Och det är skälet för Gud till att vi kan gå glada till jobbet varje dag. För det är en chans för oss att ära honom.
The happiest people in retirement are in their minds a volunteer freed up to help society more. Oh, I lost it.
Let's see.
Volunteerism. This volunteerism, number three. Mm-hmm. The happiest people in retirement are those that in their own heart are volunteers helping others. It may be that they're volunteering to take care of the grandkids. It may be volunteering in the hospital. It may be a vegetable garden that you share somewhere.
Bland människor som har gått i pension så ser man att de lyckligaste är de som frivilligt arbetar i någon form med någonting någonting de finner meningsfullt. Och det kan ju vara bara vara farmor och farfar och mormor och morfar, men det kan vara andra saker också.
Many years ago, I went to visit a man who quit coming to church. I was not a pastor. I was a student in Minnesota, and I wanted to do some outreach, and this man quit coming to church, and he was retirement age.
För många år sedan, innan jag blev pastor, så skulle jag besöka en man som hade slutat komma till kyrkan, och han var i pensionsåldern.
I had never met him. I went to his house. He was sitting in the summertime in Minnesota in a lawn chair, and his garage door was open.
Jag hade aldrig träffat honom förut. Jag åkte dit för att träffa honom, och han satt, det var sommar, och han satt i en bekväm stol i sitt garage.
I said, I come from our church and your name is on our rolls to be at our church, but I've never met you. I've just moved here a few months ago, but I'm coming to see if we can get you to come back. And he said, no, I am angry with God.
Jag presenterade mig och sa att jag kom från församlingen, att jag var ny och att jag var där för att vi saknar honom och undrar varför han inte kom längre till kyrkan. Och han svarade, jag är arg på Gud.
He said, I worked hard for 35 years as a truck driver to save up my money so when I retired, my wife and I could get a motorhome and drive over all around the United States.
Och så jag har jobbat i 35 år som lastbilschaufför, och jag sparat pengar för att frun och jag skulle kunna köpa en husvagn, eller kanske en husbil, och så skulle vi kunna resa runt i USA tillsammans.
He said, I got cancer and now I can't get very far from the hospital.
Men han sa, nu har jag fått cancer, jag kan inte åka särskilt långt från sjukhuset.
Think about it. All of those years, his main goal for working was for during retirement that he would get to play and play and play and play.
Tänk på det här, alltså, att han jobbade i så många år och syftet med arbetet låg långt i framtiden, att han, när han var klar med arbetet, skulle bara få ha roligt.
Every day of your life is a day of service to God and people, and that's where you find the most purpose and meaning. Fulfilling your role to be there to serve people and God. And you find the greatest joy in that. You want to set yourself up for disaster and anger and hate for God? Have a goal other than that.
Vårt syfte varje dag är att tjäna Gud och våra medmänniskor. Och då får vårt liv mening. Om vi istället vill bli besvikna, då ska vi ha något annat mål.
So when you discover that, that's what Jesus means by finding your life.
Så när du upptäcker då är det det som Jesus menar med att finna sitt liv. Den som ger upp sitt liv ska finna det.
He said, when you lose your life, in other words, you're not living for yourself anymore, but you're living for God and His callings. He said, you find it. When you lose it, you find it.
Did you need to say that?
No, I anticipated that.
You already said it?
Yeah.
You're awesome. God is awesome. I thought that was my slime. I love it. It's so wonderful. Okay. And then everybody's involved in gospel ministry. Let's look up 1 Corinthians 15:57 and think about Easter. Where were you last Easter? 1 Corinthians 15:57.
Do you remember me? 1 Corinthians 15:57. Där med posten och jag var. Var var du? Det ser jag. Ser nu i påskas. Här ska man slå upp och försöka minnas samtidigt.
Okay. Let's hear a Finnish man read this verse. In Swedish.
It's 50-50.
Yeah.
Men Gud var det faktum i ett steg genom vårt Herre Jesus.
Lite högre från.
Men Gud var det faktum som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus.
So your labor in the Lord is not in vain. Am I on the right verse?
Yeah.
Okay.
What are we thinking the filiales?
In view of the fact that Jesus is risen from
the
dead. Oh, I'm sorry, I got the wrong number. I'm not looking at it.
No, that's true. 58 kanske ännu mer. Jag tycker 57 också visar att vårt arbete inte är förgäves, eftersom det ger oss seger. Läs 58 också, David.
Så därför fasta och oroliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.
So if you want to make sure that your life is not wasted, always be plugged into somehow making sure the gospel is getting spread out there somewhere. Whether it's part of your church or individually.
Om ni vill vara säkra på att ert liv inte är förgäves, se till att ni alltid arbetar som individer eller som församling för att sprida evangeliet.
So we're going to take a break, but let me just tell a real quick story to get us there.
Vi ska snart för oss, men en kort berättelse först.
In the last, I've been a pastor for 24 years, and a lot of my dearest friends who joined the church in the last 20 years are getting old and going to heaven.
Jag har varit pastor i 24 år, och många av dem som jag lärde känna i början av mitt arbete, de börjar bli gamla, och en del har fått flytta hem till Herren.
And some of these are the strongest Christians I've ever known.
Och en del av dem här är de starkaste kristna som jag någonsin känner.
One woman had rheumatoid arthritis for 40 years.
En kvinna hade reumatisk värk.
Her skin was so thin here at the end, like she got a month ago, that every time they moved her from the chair to the bed, from the bed to the chair, they tore her skin on her legs and her arms.
Hon hade så tunn hud så att varje gång som sjukhuspersonalen flyttade henne från bädden till en stol eller tillbaks, så revs skinnet upp.
She wrote emails to all of us pastors and elders about members of the church who had birthdays, anniversaries, or who were sick or needed prayers.
Hon skrev, skickade e-post till oss pastorer och till de äldste, de som var i kyrkorådet, och påminde om födelsedagar och medlemmar som behövde särskilt förbön.
The last couple of months she lived in a nursing home. She had always been a member of a Bible study. And so her Bible study group and she decided they would have the Bible study at her nursing home instead of at their house.
De sista månaderna bodde hon på ett sjukhem, och hon hade varit med i en bibelstudiegrupp som hade varit träffats i hemmen, men de bestämde att de skulle träffas istället på hennes sjukhem.
For lunch and dinner she always sat at the same table, everybody did.
När de åt lunch och middag så satt hon alltid på samma plats, och gjorde alla de gamlingarna som bodde där.
One of the ladies at her table did not believe, and the other one had not been in church because of her illnesses for many years.
Och de som satt bredvid henne vid hennes bord, så var det en som inte trodde och en som inte hade varit i kyrkan på många år på grund av sin sjukdom bland annat.
And this woman's name is Elaine, and Elaine's goal was to bring the Bible study to her nursing home so her friends from her table could have Bible study in their last days.
Och hon hette Elaine, och hennes mål det var att bjuda in bibelstudiecirkeln så att hennes morsgrannar skulle få höra evangeliet.
And I asked her, and I come to see her, and I asked her, I said, you've always been such a doer, and you've always had such an impact on all of us. Do you feel like your life is losing its impact here?
Och jag besökte henne, och då frågade henne, du har alltid varit så aktiv och uträttat saker. Känner du att ditt liv liksom förlorar sin mening när du sitter här?
And she said, no, I just feel like God changed the people I'm supposed to touch.
Hon sa, nej, jag känner bara att Gud har gett mig andra människor att nå ut till.
Let's pray. God in heaven, we know who we are, we know why we're here, and we know where we're going, but we forget so much. Thank you for reminding us today, and help us to think of the people that we can change by loving them with your love, and help us to find people that we can teach what we just learned in a way that they'll understand. Amen.